Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, du vet Lars-Inge Svartenbrandt, bankrånaren. Han åkte in och ut i fängelse hela livet nästan. Han skrev verkligen in sig i den svenska kriminalhistorien. Kort sagt då kan man också säga att han blev något av en kändis.
Ja.
Eller ökändis, kanske man ska säga.
Mm.
Veckans första fråga, den handlar om det här med kändisar och brottslingar. Det är en anonym person som skriver så här: det är motbjudande att media gör brottslingar till kändisar. Brottslingar som sen kan slå mynt av sin berömdhet och göra sig synlig på bokmarknaden till exempel. Den här lyssnaren fortsätter: Svartenbrandt på sin tid är bara ett exempel på att jag har rätt, för att inte tala om Clark Olofsson och alla gangsterrappare i nutid som tillåts löpa fritt i medias spalter. Hur förklarar du detta fenomen? Det är en anonym lyssnare som vill veta.
Hur jag förklarar detta fenomen? Ja, nu är vi ju inne på media faktiskt. Och saken är ju den att media kommer att rapportera om och skriva om det som ligger i tiden och det som säljer. Det finns liksom ingen moralisk tyngd i det på något sätt, varken åt det ena eller andra hållet. Vissa, det finns väl kanske en gräns för vad man skriver om, men i det här fallet, det har genom åren skapats en kändiskult kring den här typen av personer. Man kan vara kändis på olika sätt.
En kändiskult,
ja,
sa du?
Ja.
Mm. Svartenbrandt, ett bra exempel, va?
Ja. Och det, alla de här personerna som räknas upp är ju synnerligen färgstarka individer, skulle jag vilja säga. Mm.
Christer Pettersson.
Ja.
Väldigt färgstark.
Ja, väldigt färgstark.
Han var ju faktiskt på rätt god väg att bli skådespelare.
Ja, sen brast det väl någonstans där kanske i, för det krävs ju en viss disciplin.
Men han gick på Kalle Flygare.
Ja, det gjorde han. Sen blev han väl utkastad därifrån, vad jag förstår.
Men just det här fenomenet då som lyssnaren beskriver, att vissa brottslingar blir typ kändisar. Är det ett problem?
På ett sätt kan man väl tycka det då, om vi tittar utifrån brottsoffrets perspektiv.
Att ständigt bli påmind om sin...
Ja, precis. Om förövaren. Och sen att någon på något sätt... Men det ligger alltså mer på den moraliska magkänslan. Va? Man tycker inte att någon ska kunna slå mynt av att man faktiskt har förbrutit sig mot de regler som gäller för alla oss i samhället.
Nej.
Det är lite på den...
Sen kan jag personligen tycka, om vi säger Andreas Johansson,
begick
ett väldigt grovt brott.
Ja.
Han har sonat brottet.
Mm.
Han har framförallt gjort något åt att det inte ska hända igen. Och nu så föreläser han om det här med partnervåld. Det är ju något väldigt, en sån blir ju då en resurs helt plötsligt.
Ja, och om vi då säger så här, att en sån som jag, som står utanför det här skeendet och inte har varit drabbad utav hans brottslighet, den har inte kommit nära mig.
Nej.
På det viset. Jag kan ju se på honom med de ögonen då, när jag möter honom så kan jag se att här har vi en människa som försöker betala tillbaka och en människa som försöker göra någonting bra med sin sista tid i livet.
Ja.
Men vänd på det, var den anhörige, var den som har stått nära, den som har sett honom ur ett annat perspektiv och när han begått den här grova brottsligheten, så måste man ju någonstans förstå att det är svårt. Alltså, det är inte, hur ska jag säga, nu har jag sonat mitt brott, nu är jag ute, nu gör jag bra saker, nu är allting läkt och bra, för det är det ju naturligtvis inte.
När vi pratar om just Andreas här, han vet ju att allt är inte läkt och bra, och han mår ju jättedåligt över det som har varit. Nu skriver han böcker, de är faktiskt väldigt bra. Men apropå, om vi kryper in på det här ämnet igen, kändisar då, och Christer Pettersson, som vi var och nosa på. Vet du vem Johan T. Lindvall är?
Ja, men vänta nu, jag känner ju så väl igen det. Johan T. Lindvall.
Det måste du veta.
Jo, men visst fasen, är inte han är chef på Svensk Damtidning, va?
Yes.
Det är han.
Jordgubben.
Ja, men det är han som, visst är han specialist på Kungahuset?
Absolut.
Ja, men då vet jag.
Johan T. Lindvall. även kallad jordgubben.
Jaså?
Ja, i mediekretsar.
Av dig, eller?
Ja, hela mediekåren.
Men det är inte honom de efterspanar, alltså Interpol och hela gänget?
Det hoppas jag
inte. Det är inte den jordgubben?
Johan, han älskar jordgubbar.
Ja, okej. Okay. Jag med.
För många, många år sedan så träffade jag ju Christer Pettersson och pratade med honom några gånger i telefon.
Mm.
Då sa Johan så här att, ta med honom på en kändisfest. Det kommer ju bli lysande.
Okej.
Okay. Ta med Christer alltså.
Mm, ja.
Och då kände jag så här att, ja, det låter ju som ett udda grepp. Sen började jag tänka efter. Christer, han älskade att supa.
Mm.
Han fick ju sånt fruktansvärt... Ja, vad säger man? Han hade dåligt ölsinne.
Mm.
Och då kände jag så här, men det är nog inget bra det här. Christer får inte följa med.
Nej, okej. Okay. Så nej. Du fegar ur alltså?
Ja.
Okej. Okay.
Det blev ingen premiär där med Christer, ingen efterfest heller. Ja,
fina Johan, nästa gång så ber du mig. Jag lovar, jag tar med.
Ja. Sen har vi Svartenbrandt.
Mm.
För en stund sedan på väg hit, då kollade jag faktiskt med, du vet, Leif Schulman.
Ja, ja.
Mediamannen.
Ja.
Han kan ju verkligen allting om det som händer i Stockholms innerliv.
Mm.
Bland annat det här om att media gör kändisar av brottslingar.
Mm.
För på den tiden som Svartenbrandt härjade, och han fann ju Gud där, hävdade han själv, sa att nu är det slut med brottslighet. Då fick han ju gå på ett par kändisfester.
Okej, ja.
Då skrev Leif till mig här om ett tillfälle, det var fest i, vad heter det, Kungsträdgården.
Mm.
Leif skriver: Svartenbrandt dök upp på Bindefältfest på Victoria.
Mm.
Festen nu utvecklades till ett veritabelt sjöslag. En hel skärgårdseka fylld med snapsflaskor tömdes snart.
Oj.
De mest förfriskade badade i fontän utanför krogen i Kungsträdgården.
Okay.
Sen skriver faktiskt inte Leif om Svartenbrandt var en av de badande kändisarna. Det
i
framgår
fontänen.
Inte.
Nej. Men Ola, varför tar du mig aldrig på de här festerna?
På den tiden gick det vilt till. Nu är det ju mer sofistikerade tillställningar.
Okay.
Men i alla fall, Svartenbrandt har vi haft.
Mm.
Christer Pettersson, han slog ju verkligen mynt av sitt kändisskap.
Mm.
Är det här fenomenet bara i Sverige, eller har vi, så att säga, kändisar utomlands?
Nej,
i Danmark, i Norge?
Ja, ja, det är väl klart. Vad har vi i Danmark? Peter Madsen.
Jo, men han är inte en kändis på det viset. Han är mer en knäppskalle.
Ja,
Svartenbrandt var ändå skärpt och han rånade banker. Han mördade inte folk.
Vi har Clark Olofsson också förstås.
Ja,
får vi honom inte glömma.
Har vi.
Ja. Nej, men det här återigen är ju en sån här sak som jag påstår att vi har importerat från USA. För redan på 60-talet, vi har ju Ted Bundy. Han begår ju något så fruktansvärda brott, men om man tittar på eftermälet, och sen avrättas han ju för det här, va? Om man tittar på eftermälet alla dessa år senare, så vad är det man berättar för historia? Jo, det var den här unga, vackra pojken, va? Som studerade för att bli jurist och som var jätteintelligent och som det och det och det och det. Och folk var kära i honom och han hade någon flickvän och hon hade det jättebra med honom. Bluttan blä, hit och dit. Men saken är ju den att bottom line, han mördade ett oändligt antal kvinnor och på ett fruktansvärt sätt. Men någonstans så i det här, alltså det som ständigt, alltså just Ted Bundy är ett sånt bra exempel, för det som ständigt återkommer i berättelsen kring honom, det är ju när den här domaren till och med gör sig besväret att säga att det här är, när han dömer honom då till döden, så gör han sig besväret att säga att det är ju så fruktansvärt, du har ju så mycket att ge och jag hade 10 gånger, jag kunde precis lika gärna liksom ha mött dig här i min rättssal som ombud, alltså som arbetande, och alltså ger honom det utrymmet och det, och någonstans så går det snett, det går fel. För att det är fortfarande så att oavsett hur snygg han är och hur charmig han är, så har han mördat ett antal kvinnor och små flickor under bestialiska former.
Mm.
Då spelar det ingen roll att han har läst juridik och att han är snygg, va? Men en kult, alltså en kändiskult kring.
En person som tjänade pengar som en slags bieffekt av sin brottsliga verksamhet, det var ju Svartenbrandt.
Mm.
Han kom ut, han skrev någon bok. Jag tror att den hette älska mig, annars dödar jag dig. 1996, då rånar Svartenbrandt en post i Linköping. Mm. Han drar sen till Teneriffa. Några veckor tidigare så hade jag varit hemma hos honom. Han bodde med sin familj i Linköping. Mm. Sen var det något som hände där, hemma med frun. Mm. De hamnade i någon konflikt och Svartenbrandt drack sig full. Han cyklade till postkontoret och rånade det där kontoret. Det var ju också ett dumt beslut, för han var ju stammis där. De kände igen honom direkt. Okay. Sen drog han till Stockholm med en risig gammal Volvo. Och därifrån vidare till Teneriffa. Jag tror att han var på flykt i 11-12 dagar. Mm. Han och jag, vi hade telefonkontakt nästan varje dag. Mm. Och det handlar ju på slutet om att själva överlämnandet måste ju liksom ske under kontrollerade former. Svartenbrandt, han ville ge upp. Han var till och med uppe på polisstationen idag, men de tog inte emot honom. Så att han checkade in på ett hotell. Jag kommer ihåg att hans förläggare åkte ner till Teneriffa. Och sen hände det något mellan dem. Jag tror de skildes åt där. Sen en dag när jag och Svartenbrandt satt i telefon, då satt Lasse då, som jag kallar honom för. Han satt inne på sitt hotellrum. Det knackar på dörren och då säger han till mig att vänta, nu ska du vara med på finalen här, Ola. Mm. För nu är de här, alltså polisen.
Okay.
Och då sa jag bara att ta det väldigt, väldigt försiktigt nu, för det är spansk polis. Svartenbrandt öppnar dörren. Poliserna kommer in. De sätter sig bredvid varann i lugn och ro och dricker konjak ihop.
Jaha.
Så att det blev väldigt stillsamt och fint. Det där överlämnandet.
Men visste de vem de hade att göra med? Absolut. Då? Så att de tog det jättelugnt alltså?
Det vet jag inte. Eller så var det att Svartenbrandt var så charmig och... Ja, det var han som bjöd på den här konjaken.
Okay. Mm.
Någon dag innan där, då rök jag och han ihop, apropå det här med kändisar.
Ja, okay.
För att han kände så här att ni i media, ni har målat upp med din kändis. Mm. Du är en del av det här, Ola.
Jaha, okej.
Och då sa jag att nu får du fan lugna dig, för att jag var inte ens född när du började råna banker. Mm. Så jag är inte liksom, jag har ingenting med det här att göra. Det var du som rånade posten, inte jag. Och då snedtände han och så kom jag ihåg att han skrek så här: "Fuck you, Ola, fattar du vad det betyder?" Ja, han visste att min engelska är så dålig.
Men fuck you.
Ja, fuck you. Han var skitförbannad.
Ja, ja.
Samtalet vill ha på.
Ja.
Sen ringde han någon timme senare och grät. Okay. Han var liksom djupt olycklig över att vi hade kolliderat. Och han bad ju faktiskt om ursäkt. Ja, apropå kändisar då. Eller jag kändisar. Om vi pratar vanliga kändisar, Fatima.
Ja.
Har du någon favoritkändis?
Oj, oj, oj. Jag gillar en väldig massa människor.
Mm.
Allihop har de det gemensamt att de är som de är.
Mm. De är sig själva?
Ja, sanna. På rak arm, man ska ju aldrig sitta och räkna upp namn. För varje namn man räknar upp så glömmer man ett annat.
Ja.
Men sådär spontant, alltså Ma Oftedal.
Prästen?
Prästen, ja.
Varför gillar du henne?
Jo, men det är så mycket. Förutom då att hon är så att säga en kvinna av Gud och förmedlar ordet och att det är väldigt viktigt för mig.
Mm.
Så hon har ju en otrolig integritet samtidigt som hon är fullständigt, fullständigt hudlös. Och i alla de här turerna, i slitningarna mellan alltså Svenska kyrkan och henne, de omgångarna som har varit och avkragande och allt vad det nu har varit att komma tillbaka till, så har hon genomgående varit sann. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Hon har aldrig skyllt ifrån sig. Hon har aldrig sagt att det är någon annans fel att hon har hamnat i den här situationen.
Låter lite grann som Annika Östberg.
Ja, kan man säga. Och hon har också stått på sig.
Ja, Ma Oftedal, den.
Ja.
Har du någon fler favorit?
Oj, nej men alltså nu är vi inne på det här med att vara sann och att stå upp för saker och ting och att använda sin plattform till någonting som är bra. Så det, alltså en tjej som Mia Skäringer ligger ju oerhört bra till hos mig.
Har du lyssnat på hennes podd Hon och Nessvold?
Jag har lyssnat på något avsnitt, vet jag.
Fruktansvärt bra.
Men jag kommer ju ihåg henne redan, liksom, det var väl runt 2018 som SVT hade något program som hette Kroppshets, tror jag.
Ja.
Där hon gick in och pratade. Och hon har ju varit väldigt tongivande när det kommer till det här liksom med kroppshysterin. Och hon bär ju vittnesmål om sina egna ätstörningar, både bulimi och anorexia. Och hon har ju utifrån det det perspektiv hon har fått idag. Och utifrån den plattform hon har idag så har hon ju genomgående lyft de här frågorna. Det är ju så oerhört viktigt. Hon kom ju med en självbiografi som jag tycker att alla ska läsa, som heter Maria, en kvinnlig komikers dagbok.
Henne måste vara med i Fråga kriminologen.
Absolut.
Du Fatima, goda ting är tre.
Ja.
Har du en tredje kändis som du gillar?
Ja, och då tänker jag bara för att det ska bli, egentligen kan jag räkna upp flera kvinnor, men nu kör vi en kar, tycker jag.
Härligt.
Riktig kar.
Vem är det?
Torsten Flink.
Torsten Flink. Han skyldig mig 1000 kronor. Torsten, om du hör det här, swisha dem till mig. Det var 15 år sedan du lånade dem. Jag har inte sett röken om de där pengarna. Varför gillar du Torsten?
Så här är det. Jag har hört att Torsten är singel. Och du tjatar ju om att jag är singel. Så nu säger jag så här. Torsten, min vän, om du bjuder mig på fika och vi snackar bort en stund, då kommer jag se till att du inte behöver swisha Ola de där pengarna, för då får Ola helt enkelt bjuda oss på den fikan. Vad säger du om det?
Ja, men jag köper den dealen.
Det var ju så här, när jag pluggade för att bli skådis, slutet på 80-talet, så var jag, alltså Torsten Flink var ju, det var ju den man ville vara.
Ja.
Alltså hela hans uppenbarelse andades, han hade teaterdamm i ådrorna. Alltså.
Ja.
Uttrycket, närvaron, det var ju här han spelade i den här SVT-filmatiseringen av Don Juan 87.
Mm.
Och han var ju vacker som en dam, men förutom det då naturligtvis oerhört, oerhört begåvad.
Ja.
Så att det här var ju, Torsten var ju den man ville vara och den man faktiskt ville vara nära också.
Pratar
på den
du med
tiden.
Honom då?
Jo, men det hände väl, vi hade lite grann, vi var utkanten lite grann av samma umgängeskrets, så att det hände väl att vi satt och snackade och att man försökte insupa den här liksom teateräran.
Nästa fråga kommer från Sissi. Sissi skriver så här: drottning Mette Marit av Norge har en son som heter Marius. Är det så man uttalar det?
Vad jag vet så, ja.
Denne Marius avslöjades för en tid sedan som kvinnomisshandlare och kokainmissbrukare.
Mm.
Det har framkommit att Marius, hans biologiska pappa, varit kåkfarare, dömd för våldsbrott och narkotikabrott. Min fråga är därför om brottslighet går i arv och om Marius antagligen inte blivit brottslig om hans pappa inte varit brottslig. Ja, Sissi är inne på det här. Spännande ämne, va?
Ja,
går brottslighet i arv?
Ja, så skulle vi kunna vara genetiskt predisponerade att begå brott.
Mm.
Och skulle man då kunna utrota all brott och brottslighet genom att utrota de människor som bär på det anlaget?
Ja,
wow,
ytterst så.
Häftigt, va?
Ja.
Nu är det så här, det är inte för inte, påstår jag, som man talar om arv och miljö i kombination.
Nej.
Man har ju gjort studier. Jag tror att min uppfattning är att till 99% så handlar, om man utvecklar ett beteende eller inte utvecklar ett beteende, det handlar om en socialisering. Det handlar om miljön snarare än arvet, menar
jag. Så miljön är typ avgörande. Vem du har som pappa eller mamma spelar inte lika stor roll?
Det är klart, pappa och mamma bidrar naturligtvis till miljön, men rent biologiskt, nej. Genetik kan, jag får böja mig för det, det kan förutsäga någon sannolikhet att engagera sig i kriminellt beteende. Men inte bara genetik, utan miljöfaktorn är, ja, minst lika viktig och kanske viktigare. Och i de allra flesta fall, så, eller jag skulle säga i alla fall, så handlar det om en samverkan mellan båda de här faktorerna.
Mm.
Vi hade en studie, gjordes, det var ett internationellt forskarlag som leddes från Karolinska institutet. Och de identifierade faktiskt två gener som man kan koppla till en ökad benägenhet att utföra upprepade våldshandlingar.
Två gener alltså?
Två gener, ja.
Vilka är de då?
Ja, jag vet inte riktigt vad de här heter. Jag tror att det är någon sån här förkortningar. MAOA, eller en MAOA-gen.
Mm.
Och sen så talar man om att det fanns en annan gen som heter CDH30.
Okay.
Och båda de här återkom hos grupper. Man gör då alltså typ en fängelsestudie och man gör detta i Finland. Och då tittar man på människor som sitter inne för väldigt allvarlig våldsbrottslighet. Och där återfinner man de här två generna i den här populationen. Alla har den. Alltså har, de flesta har båda, men alla har någon av dem, tydligen.
Och då kan man väl anta att kanske en pappa då, de här generna finns hos far och son. Det är väl inte helt orimligt?
Nej, det är inte helt orimligt, men jag menar, vad ska man dra för växlar på det? De finns där. Men jag vet inte, för mig är det ungefär som att säga att jag vet inte, alla blåögda människor kommer att få cancer.
Nej.
Och sen så föds det ett gäng blåögda människor som inte får cancer. Och då stämmer ju inte min teori. Alltså det räcker ju inte hela vägen naturligtvis.
Nej.
Men visst, där finns en likhet, någonting som är återkommande i den här populationen. Och det man pratar om, den här MAOA-genen ansvarar bland annat då för metabolism av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Mm. Och det är klart att det kan ha en betydelse, men det kan ju inte ha hela betydelsen.
Nej.
Och då hamnar vi, då kommer in en tredje komponent i det här, och det är det man inom religionen kallar för den fria viljan. Va? För att naturligtvis så är vi är inte slavar under vare sig genetik eller miljö. Det bara knuffar oss i olika riktningar, och i slutändan så fattar individen beslut utifrån det han eller hon känner, vet och förstår.
Ja, individens ansvar. Fatima, om vi säger så här, du blir gravid mot förmodan just nu.
Ja, det är inte särskilt troligt.
Men
ändå,
du blir det. Du får en lite unge.
Nu fick du tala om att jag var gammal också. Ja. Ola.
Vi säger att ungen du får heter Pelle. Vad ska du tänka på om du ska försäkra dig så gott det bara går om att lilla Pelle, han kommer få ett liv helt fritt från kriminalitet och brottslighet. Vad är det absolut viktigaste?
Jag får börja med då att distansera mig från dig så att han inte hamnar i den miljön där du är, Ola. Nej, men naturligtvis är det ju så här, det är monkey see, monkey do. Va? Så att jag får ju naturligtvis hålla mig på rätt sida om lagen. Och jag får ju naturligtvis befinna mig i miljöer och föregå med ett gott exempel. Vi pratar om den omedelbara miljön som Pelle växer upp i och de värderingar som Pelle växer upp med.
Ja.
Oaktat om han händelsevis vet vi vem som är pappa till lilla Pelle för övrigt.
Ja, det kanske om saken är också. Vi säger att det är Torsten Flink.
Oj, nej, vi ska inte göra det. Vi ska inte säga att det är Torsten Flink. För jag tänkte föra vidare i bevisning att då kanske han har de här generna som man då har hittat på Karolinska institutet. Oavsett vilket, A och O, hur lever, om lilla Pelle växer upp med mig, hur lever jag mitt liv?
Oh, hur, det är det viktigaste.
Hur beter jag mig? Vad är det för miljö Pelle hamnar i? Sen handlar det om såna här saker som vi har varit inne på tidigare. Hur funkar det för Pelle? Funkar det bra i skolan? Får han det stöd, den hjälp han behöver? Därför att det är också oerhört viktigt för individens utveckling.
Ett fall som jag minns från mitt eget liv. En klasskompis. Superschysst på alla sätt och vis. Alltså, jäklar vad jag gillade den här personen. När vi ska sluta skolan, då berättar han en sak för mig. Han berättar om att hans pappa, det var ju en rånare. Sen skiljdes vi åt där, jag och den här vännen. Jag flyttade bort och det gjorde väl han också. Sen kom jag till en stad i Sverige, träffade på en gammal kompis, en klasskompis, som sa det att, har du hört att den här vännen, har du hört att han sitter på Saltvik för väpnat rån?
Okay.
Och då känner man så här, min gamla kompis, hur är det möjligt att han har gjort det här? Han blev ju alltså kriminell. Hans pappa hade varit kriminell. Sen, det som var så fantastiskt, det var att jag fick höra att den här kompisen, han är nu jurist.
Ja.
Så han snackar om att han har hoppat mellan tuvor.
Alla vägar bär till Rom.
Alltså. Ja, men att det har gått så bra. Underbart alltså.
Det tyder på, vet du hur din vän växte upp? Du säger att fadern var kriminell, men växte han upp med mamman? Eller?
Mamman var superbra. Hon var vår lärare på en liten skola faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
Ja.
Men då fanns det någon form av stabilitet. För jag tänkte att det ger ju honom under uppväxten en möjlighet att ändå skapa sig en identitet och ett jag som är utanför den här, alltså heller vid sidan av den här kriminella identiteten. Och det är ju det som, tänker jag, ger honom möjligheten att backa bandet lite grann sen och återta sig själv utanför. Alltså, vi har glömt att tala egentligen om vikten av valmöjligheter. För eftersom han hade den grunden och de förutsättningarna också vid sidan
han
av,
kunde så, gå tillbaka
så hade han en möjlighet att välja.
Ja. Den här kompisen, den gick det väldigt bra för. Han är ju typ en av dina kollegor nu alltså.
Ja, fast jag vet inte, är det verkligen att det har gått bra?
Kanske inte.
Han får inte bli advokat.
Nej, usch nej. Men hur går det, Fatima, för de allra flesta, de som hamnar i kriminalitet?
Mm.
Hur slutar det? Blir det lyckliga slut? Eller går åt skogen?
Och jag är nog inte riktigt människa att uttala mig om det. Väldigt, väldigt många når ju en punkt någonstans där det här är inte det livet man vill leva. Och när individen vill en förändring, då kommer en förändring att ske.
Mm.
Det är ju grundläggande. Sen tror jag att det som är avgörande för den som lyckas och den som inte lyckas, det är vad har livet fram tills nu gett mig för alternativa vägar.
Mm.
Och det är ju där det spelar in. Det spelar in, vad har du haft för andra vuxna människor omkring dig som kan ha haft någon annan? Jag vet att jag i ett tillfälle talade med ett par bröder som hade vuxit upp under fruktansvärda omständigheter. De blev inte kriminella, men de var utsatta för brott och brottslighet. Och de hade vuxit upp under med en mamma som då var psykiskt sjuk och inte mådde så bra. Men det som räddade de här, bara liksom helt kort, som räddade de här killarna så att de ändå tog sig igenom och höll sig på rätt sida lagen och inte begick några överilade handlingar, det var att de hade en farmor som fanns till för dem jämt och som blev deras stabila punkt i tillvaron och som var den här föräldern som de inte hade i övrigt.
Ja.
Så det kan vara många signifikanta andra vuxna som kommer in och spelar roll.
Mm.
Men det handlar om valmöjlighet, det handlar om individens riktning och vilja.
Skulle du säga att det finns hopplösa fall?
Jag vill inte uttala mig så. Jag vill inte säga att det är hopplösa fall. Det finns nog fall som är betydligt mycket svårare och fall som vi kanske inte kommer att se i det här livet någon lösning på. Men hopplösa fall, nej, så vill jag inte uttala mig.
Thomas skriver.
Mm.
Han skriver, tack för en bra podd. Tack Thomas. För ett tag sedan så pratade ni om vilka brott som kan ge livstidsfängelse. Blev glatt överraskad av att sabotage mot blåljuspersonal kan ge den påföljden.
Ja, just det.
Jag blev också lika besviken när jag vet att tingsrätterna inte nyttjar den här möjligheten. Varför gör man inte det? Frågar Thomas.
Mm.
Ja, varför sätter man inte de här sabotörerna på livstid, Fatima?
Ja, det enkla svaret på den frågan, det är ju att man har ju vissa rekvisit i lagstiftningen som ska uppfyllas. Och när det kommer till, det finns ju grader i helvetet och grader i den juridiska skrivningen. Så att när man kommer till en sån här paragraf då, som sabotage mot blåljuspersonal, så finns ju det utav, man kan säga, det grövre och mildare art. Och det ska ju vara den grövre arten för att det ska leda till en livstidsfängelse.
Och i praktiken då, vad betyder det att han ska kasta 500 gatstenar som dödar en person då?
Ja, jag har faktiskt jättesvårt att uttala mig om det, men det måste finnas en tydlig försvårande omständighet för att vi ska hamna i den här mer kraftfulla påföljden.
Mm.
Och då är det väl så här, tänker jag, att det är inte så att inte tingsrätterna nyttjar möjligheten, utan jag tror att de fall av sabotage mot blåljuspersonal där man har ställt folk inför rätta, så har inte de rekvisiten för vad som är den grövre brottsligheten varit uppfyllda.
Än så länge i alla fall. Vad som händer framöver, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Thomas har en till fråga. Han skriver sig, jag skulle också vilja veta hur det kommer sig att poliser som jobbar utan uniform måste betala för sina egna kläder.
Ja, men det här var
vad
en
är det
ny
här
grej. Ja, det här var en ny grej. Det hade jag ingen aning om faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Nej, men det har tydligen varit en snackis här då, att man har, då alltså Säpo ytterst handlar om det. Man har spanare och polispersonal som går omkring i civila kläder.
Ja.
Och då har de hittills fått lov att stå för de kläderna själv. Och så har man haft någon sån här långtgående diskussion om, för att det är ju ojämlikt. Jag menar, hade de jobbat i uniform så hade de ju haft en uniform som arbetskläder. Mm. Men ytterst så har det nog inte handlat om en ovilja från polismyndighetens sida att se till att de får ersättning för de privata kläder, eller de, vi får ju kalla det för civila kläder som de köper in för att ha. Utan vad det har handlat om ytterst faktiskt, det är Skatteverkets fel. Det har handlat om att om de skulle få antingen någonting att köpa civila kläder för, eller att man lägger en extra liten summa per månad på lönen.
Då skulle de ändå bara gå och köpa hamburgare? Är det
nej, utan det handlar om att då skulle de bli förmånsbeskattade, för det är någonting de får. För då heter det att jag vill lägga på 1 000 kronor på lönen därför att du ska hålla dig själv med kläder.
Det är krångligare och, alltså?
Ja, men alltså de får inte behålla så mycket. Det som förmånsbeskattas, jag kan dra en parallell till mitt eget företagande. Mm. Jag har ju rätt att ta ut strax över 30 kronor per mil för de mil jag kör inom ramen då för min verksamhet. Men då har ju min revisor talat om för mig att tar du ut 30 kronor eller om det är 32 eller något sånt där, då kommer du bli förmånsbeskattad för den milersättningen. Men tar du ut 25, då kommer du inte att bli förmånsbeskattad. Så i slutändan tjänar jag på att ta ut det lägre beloppet. Och det har varit lite grann här, alltså man har pratat om, ska de ha 750 kronor i månaden före skatt eller 1500 före skatt därför att de håller sig själva med kläder. Men då riskerar detta då att ätas upp av Skatteverket. Alltså
en annan lösning som verkar rimlig, det är väl att man i polisstationen har en uppsättning med blandade kläder från Myrorna eller vad det nu är. Och säger grabbar och tjejer, ta på er vad ni vill, jobba.
Ja.
Då slipper de i alla fall slita på sina egna kläder.
Men samtidigt så kan jag känna så här att vitsen med att vara alltså civil, det är ju att man inte ska sticka ut. Och jag vet inte, alltså jag föreställer mig själv, om någon skulle hänga fram ett gäng begagnade kläder, så här, det är ungefär som en amatörteaterförening kan komma och plocka ut av de här.
Ja. Så då känner man sig obekväm.
Ja, men jag tror att man faktiskt skulle avvika eller sticka ut lite grann. Det skulle kännas som att man var påklädd någonting. Mm. Och det tror jag inte att man kan vara liksom i det här yrket, utan man måste smälta in.
Man blir inte rik på att vara polis.
Kanske inte.
Fatima, det är dags för veckans kändis. Den här gången ska vi släppa in en man som gått på 1600 kändisfester. Han har kallats för Agneta Fältskogs vän i tv och sen halvbror med författaren Alexander Schulman. Dessutom är han rykande aktuell med ny bok. Kändisfest, 50 år på röda mattan, heter det här praktverket. Fatima, gör dig beredd, spänn fast säkerhetsbältet riktigt ordentligt. För mediaprofilen Leif Schulman har en fråga till dig.
Hej Fatima, jag heter Leif Schulman, är journalist och författare. Har i dagarna utkommit med en bok som heter Kändisfest, som skildrar mina 50 år som nöjesjournalist på röda mattan på kändisfester runt om i Sverige, Stockholm mestadels. Under mitt liv som kändisreporter och som festreporter kom jag mycket i kontakt med diplomatvärlden. Det var ju mycket diplomatfester på 80-talet. Vi var bjudna till olika, till Egypten på kulturkvällar och Frankrikes traditionella 14 juli, 14 juli-firning. Och vi kom under tiden också bli god vän med en kille från polska ambassaden. Vi kan kalla honom Thomas. Han bjöd in oss till flera evenemang på ambassaden som ligger på Karlavägen, hörnet Floragatan, fashionabelt. Där umgicks vi mycket med honom och sen till slut så bjöd han oss på en, jag och min fru, på en weekendresa till Warszawa. Vilket ju var ståtligt och fint, och de bjöd ju på resa och hotell och egen guidning i Warszawa och nattklubbsafton med rysk kaviar och champagne. Vänskapen med Thomas fortsatte när vi kom hem och det blev flera tillställningar på ambassaden. Jag träffade någon kulturattaché som bjöd upp mig till ett enskilt samtal. Det här är ett säkert rum, sa han när vi kom in i en av ambassadens lokaler och bjöd på kaffe. Ingenting annat hände än så. Vi hade också under årens lopp träffat en kille från amerikanska ambassaden, Jeff, kan vi kalla honom, som hörde av sig till mig på telefon till jobbet på en till veckan och sa, du, kan vi ta en lunch? Ja, gärna det, sa jag. Lunch på amerikanska ambassaden tackar man ju inte nej till, så vi satt där och åt lunch. Framåt kaffe så vände han sig till mig och säger, du Leif, jag har sett att, eller förstått att ni umgås en del med den här polacken Thomas. Ja, just det, sa jag. Ja, Det kanske inte är så bra för er, för han värvar agenter. Tystnad, tablå. Därmed slutade vår bana som vimlare på ambassadfester. Så att det var det. Därför, Fatima, undrar jag, hur ser situationen ut på spionerifronten i Sverige idag?
Leif Schulman undrar. Ja, hur ser
spännande
det ut på
historia.
Verkligen agenternas värld? Hur ser det ut på spionfronten i Sverige?
Ja, du, alltså det senaste jag kommer ihåg, det är ju ganska precis ett år sedan, va? Början på oktober 2023.
Vad hände då?
Jo, men då plötsligen så upptäcker man att några som har jobbat under diplomatisk täckmantel, alltså ett gäng ryssar, är Putins spioner. Så 5 stycken ryska agenter utvisades då i början på 2023, om det var på våren där, april.
Hur kan jag ha missat det?
Så utvisade man dem från Sverige. Mm. Och de hade visade sig kopplingar då till de här ryska utrikesunderrättelsetjänsterna SVR och GRU, och så finns det någon säkerhetstjänst som heter FSB. Så att det här var, jag vet inte, man fick inte så mycket information egentligen.
Det kanske ligger
om
i
de här
natur.
Utan ja, de här ryska diplomaternas identiteter har i alla fall varit okända, vad jag vet.
Alltså det är nog så, när de avslöjas, Fatima, så ligger man väldigt lågt. Säkerhetspolisen har väl inget intresse av att berätta särskilt mycket om något.
Det kan ju vara så att man ser till att avvärja då hotet, för att man anser att det här har varit alltså en verksamhet som har hotat Sverige.
Ja.
Och då är väl fokus då att man avvärjer det hotet, och så ser man till att de här individerna inte är i Sverige. Jag undrar, vad kan det vara ett Uppdrag granskning eller något sånt som jag vet sökte Tobias Billström, som bara inte ställde upp på någon intervju. Han bara vägrade att tala om det här. Och svaret var väl typ att vi kommenterar inte frågor om utländsk underrättelseverksamhet i Sverige. Bla bla bla, det råder sekretess och så vidare. Så att det är väl klart att det här är en het potatis förstås. Men det är det senaste jag kommer ihåg faktiskt.
Ja. De här åkte fast. Hur många spioner har vi då som är ute i samhället just nu? Nu blir det kanske lite spekulationer, men vad tror du, Fatima?
Jag kan inte svara på det, men jag tänker så här, att om man hittar 5 stycken under, så att säga, diplomatisk immunitet från Ryssland i Sverige, så inte 17 finns det bara 5 stycken. Det finns ju garanterat 5 till, och kanske ytterligare 5 till, tror jag.
Så Fatima, om du går ut och tar en lunch om en stund, du kan mycket väl ha en spion vid bordet intill.
Ja, det kan jag säkert ha.
Du, Leif Schulman, han blev ju inte spion.
Nej.
Han blev inte värvad, han blev ingen agent.
Nej.
Skulle han kunna bli en bra agent?
Ja, men gud, det tror jag. Har han språkkunskaper, social typ, framåt. Jag har ju en hel del kontakter.
Verkligen.
Och han ger ju, nu känner inte jag Leif personligen, men det kanske vi kan råda bot på. Men han ger ju verkligen ett intryck av att vara både sympatisk och intelligent och intellektuell. Och han kan ju helt uppenbart hantera hysteriska människor. För att jag har för mig att du och han har varit kollegor, och är det inte så?
Det kan du ju göra fan på.
Men du, stackars
jag
Leif.
Tänkte nu en läskig grej här.
Ja.
Det här är hisnande. Tänk om det är så här. Leif kommer till studion här. Han berättar den här fantastiska anekdoten. Tänk om det är så att han gör det här medvetet. Vem skulle misstänka någon som berättar en sån här underbar story? Tänk om det är så att Leif är en agent. Men han drar oss, så att säga, i svansen nu. Han fintar oss.
Okej.
Till och med så, ja.
Ja, nu ska vi se. Alltså, ju mer jag tänker på det här och försöker ta in situationen, så alltså, jag har en känsla av att Leif skulle vara den perfekta spionen. Han skulle nog vara väldigt, väldigt bra på väldigt många saker, för att nu kan han hantera hysteriska människor i form av Ola, och han kan även hantera, vad jag förstår, paranoida människor i form av Ola.
Du vet, det kändiskretsar.
Ja.
Där finns det många tilltufsade själar. Leif, han är ju den som på de här tidningarna, han hanterar ju de här med silkeshandskar. Ingen människa i den här ankdammen tycker illa om Leif. Han är alltid trevlig och schysst. ja, han liksom ballar aldrig ur.
Nej.
Han bara tickar på, levererar stenhårt. Mm. Nu har han ute med en bok också.
Vad kul.
Så att han har ju många strängar på sin lyra. Mm. Men spion, nej.
Vi kan säga så här, om vi skulle leka med den tanken, så tror jag att Leif i så fall skulle vara smartare än att dra uppmärksamheten till sig. För det är ju korkat att sitta och diskutera spioner överhuvudtaget då.
Men om man är spion, ska han kanske ta kontakt med dig och få lite vägledning?
Ja, jag tänkte mer att det är så pass synd om Leif för att han behöver stå ut med dig, så att Leif kan behöva ringa mig. Du kan få mitt telefonnummer, Leif.
Du, jag har det redan.
Ja.
Är det inte 0762? Och så det här 727-740.
Ja, det borde du veta. Du ringer ju mig tid och tid.
Ja, men det där har satts i huvudet. Jag blir inte av med det.
Ja, bra.
Leif, om du är spion, ring Fatima.
Om du inte är spion så är du varmt välkommen att ringa i alla fall.
Ja, så säger vi. En riktig spion, en riktig ful fisk.
Mm-hmm.
Det var väl ändå Stig Wennerström?
Ja, han är lite speciell. Det han var, som jag minns det, överste i flygvapnet var och spionerade för Sovjetunionen.
Mm.
Och det här är ju tidigt, för att han greps ju 63 på sommaren.
Så länge sedan var det.
Ja, och gick under kodnamnet Örnen. Han, vad jag förstår så rekryterades han av det här GRU, då, underrättelsetjänsten, när han var stationerad i Moskva. Och det var både före och efter andra världskriget, så det här är ju tidigt.
Det var den 25 juni 1963 som skandalbomben briserade. Den inflytelserika flygöversten Stig Wennerström hade gripits, misstänkt för att i 15 år har sålt ut det svenska försvaret till Sovjetunionen. Den svenska säkerhetspolisen hade länge haft ögonen på den stilige flygöversten. Stig Wennerström gillade glitter och glamour och han var ofta ute i svängen. Han tyckte om att visa upp sig på flotta diplomatfester både i Sverige och utomlands, och han var mycket mån om sitt yttre. Stig Wennerström levde ett utpräglat överklassliv tillsammans med sin hustru Ulla i en stor och exklusiv villa i Djursholm. Oftast var det just på diplomatfesterna som Stig Wennerström lämnade över de hemliga dokumenten till sina sovjetiska uppdragsgivare. Den som slutligen kom att bli Stig Wennerströms fall, det var en kvinna vid namn Carina Rosén. Carina var makarna Wennerströms städerska i Djursholmsvillan, men vad Stig Wennerström inte visste, det var att Carina inte bara vek tvätt, dammsög golv och putsade fönster. Hon snokade även efter misstänkta saker och föremål i hans hem som skulle kunna binda honom till hans misstänkta spioneriaktivitet. Carina Rosén var nämligen inte enbart städerska. Hon jobbade också på uppdrag av Säpo, den svenska säkerhetspolisen. De avgörande bevis som fällde Stig Wennerström var två filmrullar som spionen förvarade i sitt vindsförråd. Och en tidig morgon 1963 greps Stig Wennerström av Säpo när han var på väg till jobbet. I förhören erkände Wennerström sina gärningar. Han var mycket talför. Vi har ett utdrag från ett polisförhör som Simor och dokumentären Stig Wennerström, spion i kallt krig, kommit över.
Den största spioneriaffären i Sverige efter kriget kommer i dagen efter att säkerhetspolisen haft överste Wennerström under bevakning under ett helt
år. Jag väckte uppseende att överste Wennerströms spionageverksamhet pågått i 15 år.
Den svenska regeringen tycks ha blivit relativt sent underrättad om vad som höll på att ske.
Stig dömdes till livstidsfängelse för grovt spioneri för främmande makt. Efter 10 år på anstalten Långholmen i Stockholm så kunde Stig och hans hustru Ulla återförenas. Stig återvände nu till lyxvillan i Djursholm. Åren gick och Stig Wennerström blev gammal. Han och makan Ulla flyttade in på Djursholms familjehotell, där många tidigare officerare och officersänkor bodde. Många av de boende på familjehotellet hade Stig Wennerström umgåtts med långt tidigare på de flotta diplomatfesterna. När de nu återförenades på familjehotellet efter mer än 30 år så hade tiden inte läkt några sår. Stig Wennerströms tidigare kollegor och vänner kände fortfarande ett starkt hat. I september 1995 är Stig Wennerström 89 år. Fråga kriminologens Ola Lagerström skriver om storspionens nya liv i frihet för Aftonbladets räkning. En av officersänkorna som Ola möter utanför familjehotellet i Djursholm säger, citat, "Han borde inte ha sökt sig hit. Han har gamla kamrater överallt som inte vill ha honom här. Han blev ombedd att inte flytta hit. Men eftersom han är Djursholmsbo så går det inte att kasta ut honom. Fast många vill det. Slut citat. En av Stig Wennerströms andra grannar i Djursholm säger, citat, med åren har Stig blivit kolossalt reserverad. Han vill inte prata med oss. Han undviker ögonkontakt. Han skäms nog fortfarande. Slut citat. Ola fick syn på ex-spionen under en av hans promenader i närområdet. Ola försökte få kontakt, men som vanligt teg Stig Wennerström. Han sa inte ett ord om sitt spioneri. Inte heller ett ord om grannarnas synpunkter. Stig Wennerströms hustru Ulla förklarade varför. Citat. Det passar honom inte. Slut citat. Den 22 mars 2006 dog Stig Wennerström på äldreboendet Tallgården i Enebyberg, norr om Stockholm. Han blev 99 år.
Fatima, Stig Wennerström, äventyrade han människoliv med det han gjorde?
Ja, alltså utifrån perspektivet att han sålde ut Sverige fullständigt och även då vårt försvar i de här sammanhangen. Som vi säger att vi skulle befinna oss plötsligen då i ett krig med i det fallet Sovjetunionen eller Ryssland. Så det är väl klart att han har äventyrat människoliv.
Pratar vi hundratals, tusentals, miljontals?
Jag höll på att säga, det går ju inte att uppskatta. Vi har inte varit i krig på flera hundra år, men titta på vad som händer i Ukraina till exempel.
Mm. Jag kände faktiskt lite så för väldigt många år sedan.
Mm.
Jag ville ha en intervju såklart.
Mm.
Så att jag fick veta att han bodde ute på ett ställe i Djursholm.
Mm.
Så jag åkte dit och ja, målsättningen var exklusiv intervju. Ordentligt bra foton, du vet, allt som det.
Mm.
Men han ville ju inte vara med på det. Sen åkte jag tillbaks dit någon dag senare. Jag minns att jag gömde mig faktiskt bakom någon stor sån här blomkruka utanför någon kiosk. Sen kom han där gående med frun. Och då kände jag så här att, kan Stig vara spion? Då kan jag också. Nu tar jag riktiga spionbilder, fulbilder. Jag reste mig upp. Och så klickade jag. Kameran fick...
Värsta paparazzin alltså.
Verkligen. Och jag kände så här, det är inte okej egentligen. Men som du sa Fatima, han äventyrade mångas liv. De här bilderna, det är väl inte så farligt i sammanhanget. Mm. Köper du min förklaringsmodell?
Den låter som en undanflykt. Du får nog ta ansvar för vad du har gjort, Ola. Men visst, absolut. Det finns grader i helvetet hela tiden. Mm. Han har ju kostat samhället en hel del pengar också. Förutom att han har äventyrat eventuella liv då, om det skulle uppstått en konflikt. Så alltså, han blottlade ju hela det svenska försvaret. Och det har ju kostat oss åtskilliga miljarder att reparera de skadorna. Ja. Så är det ju naturligtvis.
Så det kontra lite bilder i smyg. Eller typ, han såg ju mig. Men han stod ju inte opposerad, om man säger.
Nej, du jämför äpplen och päron. Jag vet inte, liksom, det ena är väl någonstans din moral då kanske som reporter. Ja, svikta lite grann.
Ja, men ja. De bilderna, de är ändå historiska. Betyder det någonting?
Att man i efterhand så att säga skulle kunna
rättfärdiga
dem genom att säga att de blev historiska. Jo, men alltså den typen av skrivningar och idéer har ju funnits när det gällt en väldig massa saker. Vi har ju en satans giljotin som jag, nu har jag fått reda på. Det var ju du som berättade för mig. Den står ju på Julita gård i närheten av där jag bor.
Vad väntar vi på?
Ja, den satans giljotinen. Så att jag menar, visst kan man frakta in en giljotin som ett jordbruksredskap, så kan man väl naturligtvis någonstans i efterhand säga, ja men ingen annan har tagit den här typen av bilder på Wennerström.
Vad säger du Fatima? Är det värt att lägga ut dem på vår Instagram-sida eller ska vi skippa det?
Jag kan tycka någonstans att om du, det är dina bilder och du har rättigheterna till dem, så varför inte bara lägga ut dem? Det är väl inga problem.
Då gör vi det så att lyssnarna får gå in.
Ja, och sen så tycker jag så kan ni väl ha någon sån här i kommentarsfältet där, så kan ni ha någon omröstning om ifall Ola gjorde rätt eller fel, tycker jag.
Ska jag avrättas med den där giljotinen eller inte? Du Fatima.
Herregud, eller ska han bara sitta i studion några år till med mig? Är det straff nog?
Ja, det kan det vara. Du Fatima, apropå kändisar.
Mm.
Du gillar ju kändisar.
Ja.
Vem smygfotar du senast? På stan alltså.
Du, jag höll på att säga, det har jag aldrig gjort. Men sen slår det mig. Min dotter kommer att hänga ut mig nu. Jag har smygfotat Göran Greider på ett café.
Göran Greider.
Jag är stor fan av Göran Greider.
Såg han när du fotade, tror du?
Nej, det tror jag inte. Han var upptagen i ett telefonsamtal. Sen var jag så här skittaskig mot min dotter som fick sitta. Vi satt nämligen på samma café i så att säga, vinkel mot varandra. Så min dotter fick sätta sig lite fint på stolen så det såg ut som jag plåtade henne. Och så fick jag Greider i bakgrunden.
Väl beprövat trick.
Stor fan av Greider faktiskt.
Ja, vill du säga honom. Förlåt nu? Förlåt Göran för det där dumma du gjorde? Eller tänker du inte ta ansvar för dina handlingar?
Jag vet inte. Tänk om jag gör en Ola och inte tar ansvar för mina handlingar.
Nästa fråga kommer från Harry.
Ja.
Harry skriver, förra sommaren så var jag med om något hemskt då jag av misstag råkade köra ihjäl grannens katt. Jag stannade, tog upp katten och grävde ner den i potatislandet. Men jag sa inget om saken till grannen / ägaren. Bara ett par veckor senare var olyckan framme igen. Ny katt och ny granne. Den här gången stannade jag inte utan fortsatte hem. Jag läste om trafikolyckor där förare lämnat olycksplatsen. Mm. Är det olagligt att köra ihjäl ett djur och inte ge sig till känna? Ja, Harry vill veta.
Alltså jag har jättesvårt. Jag har ingen förståelse och jag har ingen tolerans för den här typen av beteende. Och jag hoppas ju någonstans att Harry faktiskt driver med oss, för att så gör man inte.
Men är det bara oetiskt eller är det olagligt?
Om han har orsakat djuret ett lidande så är ju det här ett djurplågeri. Har han så att säga alltså dödat djuret, så kan man väl ytterst hävda att det är en typ av alltså skadegörelse. För att djur betraktas ju i lagstiftningen ungefär som ett kylskåp gör. Så alltså då har han haft sönder någons kylskåp. Typ. Oh,
så lidandet, är det lite avgörande där?
Ja, alltså om han har kört på ett djur, låtit djuret plågas eller på något sätt alltså skadat det så att det har uppstått ett lidande, då är det ju alltså ett djurplågeri. Men om det handlar om hur ska han ersätta grannen för att han har gjort på det här viset, så är det nog snarare, höll på att säga, han är skyldig att ersätta, ungefär som om man hade repat grannens bil, va? Lacka om bilen, köpa en ny katt. Nej, men det är det som är så sorgligt, för att djur har inte...
De har inte samma värde?
Nej, de har inte samma värde, och för mig det är motbjudande, ärligt talat.
Mm. Men om vi säger så här då, låt oss säga att Harry, han kör ihjäl en människa och så lämnar han platsen då. I min värld så är det väldigt mycket värre på alla sätt och vis.
Och i min värld så är ett liv ett liv, oavsett.
Ja, där ser vi olika på saker och ting. Katter förresten, de har väl 8 liv?
9 va?
9
fast det är klart,
med.
Nu var jag en påkörd, ja, så
en
det blev det 8 kanske.
Ja. Liv.
Ja, nej,
men vad händer
hemskt.
Då? Om man kör på en person och sticker därifrån, vad händer då?
Ja, nej, men alltså det är olagligt. Du får inte smita.
Hur olagligt är det? Vad ger det liksom i påföljd?
Om man smiter från en olycksplats, då är utgångspunkten är att påföljden är böter eller fängelse upp till 6 månader. Men om brottet då är ett grovt brott, då kan ju följden bli fängelse upp till 1 år.
Det är så lite.
Ja, faktiskt. Och vad kan man säga? Det som kan göra brottet grovt, det är ju om man till exempel har varit påverkad av någonting, så att man har, ja, man har sysslat med en vårdslöshet i trafik, och man kan ju skapa en situation, alltså en rattonykterhet, en vårdslöshet i trafik, där man kanske ytterst vållar någon annans död. Va? För det är ju inte ett mord i sådana sammanhang, utan det är ju ett vållande, för att man har inte satt sig i bilen för att man är ute efter att köra ihjäl någon, utan
det
har
ynkligt.
Blivit det har blivit
ett års fängelse.
Ja, jo, det är väldigt väldigt ynkligt.
Är det här ett sån här brott som du vill se en straffskärpning på, Fatima?
Oj, vilka frågor så här. Ja, alltså, man kan tycka att det råder en väldig obalans när till exempel, jag känner till ett fall där en förare som hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, smitning och vållande till annans död. Och där vart och ett av de här har liksom betydligt högre påföljder i straffskalan, ändå landar någonstans i 10 månaders fängelse.
Hade du velat sett 10 år?
Nej, men jag tänker, varför använder man inte möjligheten att döma åtminstone till 1 dår.
Verkligen.
I det här sammanhanget. Eller, mm. eller gå på vållande brottet och döma till en högre påföljd.
Mm.
Så att visst, jag vet inte om det är lagstiftningen som behöver ändras, om vi behöver skärpa straffen eller om det kanske är synen och hur man hanterar och lagför den här typen av människor.
Ett dilemma det där. Mm. Det var det vi hade att bjuda på den här veckan. Om ni tycker om det ni hört, så var bussiga nu. Tipsa vänner och bekanta och även fiender om att den här podden finns.
Ja, även om ni inte tycker om det ni har hört, herregud, då kan ni ju sitta där och vara arga på oss istället.
Gå gärna in i den här Apple-appen också. Sätt ett betyg. Självklart det högsta. Fråga kriminologen heter vi. Vi finns på sociala medier och om en vecka, vad händer då, Fatima?
Jo, kommer det ett nytt avsnitt av Fråga kriminologen. Och som vanligt så kommer jag att framstå som begåvad och Ola som min bisittare.
Var med oss då. Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma@adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.